Men ikväll kan vi bjuda de unga bokvännerna på något ännu mer spännande. Och det är Pippis mamma. Jag har varit över till Stockholm och haft en pratstund med Astrid Lindgren. Och allra först frågade jag henne hur Pippi Långstrump-boken egentligen kom till. För det var den första boken.
Ja, det var den första boken som jag skrev och den kom till. Den kom till bara därför att det snöade så väldigt i Stockholm en dag i mars 1944. Kanske kan förklara det lite närmare för att det var 44 det, men 1941 så var min lilla dotter, hon var 7 år då. Hon låg i sängen och hade lunginflammation och varje kväll så tjatade hon på mig att jag skulle berätta någonting för henne. Och så en kväll så sa hon om igen, berätta någonting, jag ska berätta då, sa jag. Berätta om Pippi Långstrump, sa hon. Hon hittade på det namnet just då. Och det var ju ett väldigt konstigt namn, så att därför så måste det bli en ganska konstig flicka av det också. Jag frågade inte min dotter Karin vem Pippi Långstrump var, utan jag började bara berätta om någon som hette Pippi Långstrump. Och det var så det gick till. Men och sen höll jag på i flera år och berättade både för henne och hennes kamrater om det. Men sen, jag skrev inte om henne. Men så var det just den där dagen i Stockholm när det hade snöat och det var så halt och jag gick ut och kom och gick genom Vasaparken. Och så halkade jag omkull och så bröt jag det ena benet och så kom det två herrar och bar hem mig. Och så fick jag ligga i sängen i ett par veckor och då hade jag ingenting att göra. Och då låg jag i sängen och stenograferade ner de där berättelserna om Pippi.
Jag har läst någonstans att ni kallades för en ny Selma Lagerlöf. Det var i skolan tack vare era skoluppsatser.
Ja, just. Det var det som skrämde mig så att jag, när jag var barn, bestämde mig för att jag skulle aldrig skriva några böcker. Därför att alla sa till mig det, att du kommer att bli författarinna när du blir stor. Och de sa Vimmerby, Selma Lagerlöf och sådär. Och jag tyckte så mycket om Selma Lagerlöf. Jag tänkte att det skulle vara alldeles hemskt om jag skulle försöka komma och göra någonting som... Jag tappade sugen liksom på grund av detta och bestämde mig för att aldrig skriva.
Man kan ju också tänka sig att man skulle ha blivit upplåst som en ballong och fortsatt på ullstrumporna av en sån uppmuntran.
Ja, nej, så fungerar det inte.
När vaknade den här lusten att skriva vers och sagor? Och vilken ålder?
Den vaknade när jag låg i sängen. Nej, det gjorde den inte. Alltså, lusten att hitta på, den har ju funnits så länge jag kan minnas. Alltså, varje kväll när jag gick och la mig om kvällarna så låg jag och hittade på långa historier. Men det trodde jag att alla människor gjorde. Och det kanske de gör, det vet jag inte. Men det var en sysselsättning jag hade när jag hade gått och lagt mig på kvällen. Så jag... Och sen hade jag då mycket sagohungriga småsyskon som jag berättade för. Så att berätta och fantisera och hitta på, det har jag gjort så länge jag minns. Men därifrån och till att verkligen bestämma sig för att skriva någonting, det är ett väldigt stort steg.
Efter Pippi-böckerna, ja, var det kanske den här mästardetektiven Blomqvist som sen var i turen?
Nej, det var nog Barna i Bullerbyn som kom sen. Den är väl den som är mest självbiografisk kanske, eller rättare sagt den miljön är precis min barndomsmiljö. Naturligtvis lite tillrättalagd sådär, men det som Bullerbybarna upplevde, det är ungefär sånt som jag själv upplevde som barn. Lustiga är att det är så många föräldrar som har kommit och sagt till mig att deras barn läser Bullerbyböckerna när de är sjuka. Och de anför det som... ofta kommer jag ska berätta någonting lustigt om Bullerbyn, säger de till mig. Ja, jag vet redan vad ni kommer att säga, säger jag då. Ni kommer att säga att de läser dem när de är sjuka. Och då är liksom det att då orkar de inte med någonting så invecklat, utan då tycker de att det är lugna Bullerbyn och liksom ganska fredliga som äventyr. Det är väl vad de vill ha då.
Hur många böcker har fru Lindgren egentligen skrivit?
Ja, det är fruktansvärt när man börjar tänka på det. Det är faktiskt 25 stycken.
Och de har ju också kommit ut på flera olika språk och i många olika länder.
Ja, det har de verkligen gjort. Det...
På hur många språk?
Ja, det är 25 tror jag.
På 25 olika språk?
Ja, man trodde inte att det fanns så många, men det finns...
Då finns det ju långt fler länder.
Ja, det är alla med. Albanska, bulgariska, rumänska och serbokratiska, slovenska och slovakiska och tjeckiska. Och det finns ju så mycket språk så.
Berätta lite om vilken bok som har stått där sådär speciellt nära. Det är kanske svårt.
Ja, det är nog inte så svårt för det. Jag tror nog kanske att Bullerbyböckerna i alla fall är det som jag i varje fall lättast kan uthärda att läsa om igen. För jag måste läsa någon. Annars vet ni, när man skriver någonting så är man liksom färdig med det och tycker när man läser det igen att oh, hur kunde jag skriva så här? Men Bullerbyböckerna tycker jag på något sätt är riktiga, och så är det att det är min barndom som lever i det, och det är väl det som gör att jag tycker särskilt mycket om dem kanske.
Finns det någon annan bok som har Astrid Lindgren som barn till förebild än just Bullerbyböckerna?
Ja, det är klart att det finns ju, det är lite i alla, man vet inte riktigt hur det fungerar, man tar lite här och lite där. Blomqvistböckerna är ju, kan man också säga, Eva-Lotta i Blomqvist är väl kanske något av samma andas barn som jag var när jag var liten. Och den där lilla staden som förekommer där, den upplevde jag också som barn. Jag gick i skolan i en sån här liten stad som låg alldeles i närheten av där, den lantgård där jag bodde. Så jag är liksom, jag har två miljöer där, både den lilla staden och så riktiga landsbygden.
Och säkert finns det ännu någon som direkt har situationer från.
Ja, det kan väl hända.
Boken om, jag tänker på den här boken om den här flickan för några år sedan. Som
Madicken.
Ja, Madicken.
Ja, ja, för all del, fast det är snarare en god vän till mig, som min bästa vän när jag var barn, som är porträtterad där i, skulle jag vilja säga.
Ja, hon är en väldigt modig flicka, mycket fantasifull och påhittig på allt sätt. Speciellt tycker jag det där berömda kapitlet om paraplyflygningen. Det var väldigt kusligt att tänka sig att hon tänker faktiskt flyga ner den där flickan, för att hon är just en sån flicka som tänker hoppa ner.
Ja, jo.
Och ändå tycker man att sånt inte kanske är verkligheten. Men
ja, men vi hoppade ju att man överhuvudtaget lever, det är ju nog ett underverk det, därför att så pass våghalsiga som vi var. Vi hoppade, jag kan inte minnas att jag hoppade med paraply, men vi hoppade på höskullen, och den är nog en liten plätt hö nere, längst ner, och sen var det väl åtminstone 10 meter har jag för mig, som vi högt under taket då hoppade ner där lilla höplätten. Och jag kan känna än hur ont det gjorde när man kom ner. Så att nu hade man tillfällen att slå ihjäl sig lika mycket som Madicken, det hade man förvisso.
Annars, den här Lotta på Bråkmakargatan, den kom ut julen 1961, och ja, åtminstone som en läsarsjälvbok blev den väldigt, väldigt omtyckt. För den här stora stilen och de fina teckningarna gjorde sitt till, och så kände man ju Lotta från förut lite.
Ja, det kanske hjälper till.
Hur är det annars, är Ilon Wikland just en av dem som har illustrerat de flesta Astrid Lindgren-böckerna?
Ja, jag hade ju först i början var det Ingrid Wagn-Nyman. Hon illustrerade Pippi-böckerna och även Bullerby-böckerna, de första. Men sedan så har Ilon Wikland ju övertagit det. Hon har illustrerat Bullerby-boken på nytt, och likaså Bråkmakargatan och Madicken och ja, de och Karlsson på taket, de flesta har hon.
Jo, och på finska har vi
ju. Ja, som är det. Vill jag gärna.
Det är väldigt populära, och speciellt i de finska namnen har varit så skojiga att följa med. Jag trodde att Pippi inte behövde översättas. Men
hon heter Peppi.
Hon heter Peppi.
Ja, Peppi. Ja. Pitkatossu eller någonting sånt där.
Pitkatossu, jo.
Ja, Pitkatossu.
Ja, det är ganska finurligt det också.
Jaha.
Berätta lite om Kajsa Kavat-böckerna. Finns det någon levande förebild där?
Nej, det tycker jag inte att jag kan säga. Kajsa Kavat står för mig som en liten, ja, det kan man kanske säga, en förebild för all del. Jag har nog sett en liten Kajsa Kavat en gång som barn, men det är inte jag själv.
Det finns annars flera böcker som inte alls liknar de vanliga Astrid Lindgren-böckerna. Uh-huh. Det kanske inte riktigt att uttrycka sig så, men jag menar med det här, till exempel Mio, 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 Nils Karlsson, Pyssling, Sunnanäng och till och med Rasmus på luffen.
Uh-huh.
Man läser dem sådär med en liten klump i halsen och som kvällssagor kan det bli lite svåra ibland att klara till och med, för uh-huh. man känner så stort medlidande för de där Pyssling-typerna. Vad säger fru Lindgren själv om de här böckerna som är lite annorlunda?
Ja, jag tycker om att skriva alla sorts böcker. Jag vill, och jag unnar barn att de, jag vill att de ska, visst ska de ska få skratt och spänning hur mycket som helst. Men jag minns att när jag själv var barn så tyckte jag om att läsa sånt som jag fick en klump i halsen av. Alltså, jag tycker visst att de ska kunna i böcker läsa sånt som vädjar till deras medlidande. Och många av de böckerna, Sunnanäng, tyckte jag mycket om att skriva.
Årets julbok hette Karlsson på taket flyger igen.
Ja, den vädjar inte till någon medlidande. Ja, det kanske den gör.
Ja, men det är en festlig högläsningsbok. Man har ju nästan roligare, tror jag, än barnen själva. För att det finns så mycket nedgrävt som man liksom hittar att tugga på under vardagens gång. Men just den här Lillebror och Karlsson på taket, var den inte ursprungligen skriven som en radioserie?
Jo, det var den. Det var den faktiskt. Och då var Karlsson en helt annan sorts figur. Han spelades av en skådespelare som heter Åke Grönberg. De var mycket snäll och Karlsson var en förtjusande person som hjälpte Lillebror på alla sätt och vis. Och sen när jag tänkte mig när jag ska skriva en bok om denna Karlsson, så visade sig att han ville inte bli så. Det blir inte alltid så som man tror när man börjar. Han ville vara ett litet okynnesfä. Och det har han fortsatt med, och han har inte blivit alls något bättre i den här sista boken. Och då kan man ju kanske säga, det finns de som tycker att ja, men Karlsson, han är ju så elak, han är inte snäll emot Lillebror och han är inte snäll emot den här husföreståndarinnan som de har där, men
husbocken.
Husbocken, ja. Man kan ju avbilda varelser i böcker som inte nödvändigtvis måste vara snälla. Det tycker jag inte står skrivet någonstans att alla, så har ju inte vi det i vår vuxenlitteratur, utan vi, där förekommer alla sorts personer. Varför ska det inte kunna göra det i barnböcker också?
Ja, och i det verkliga livet.
Ja, och i verkliga livet ska vi framförallt konstatera. Nej, men vi har väl alla just i verkliga livet kanske som barn någon gång träffat någon som har varit lika självisk som Karlsson, men som vi ändå med hull och hår har accepterat just därför att vi har haft roligt tillsammans med den kamraten.
Ja, och så säger han ju i början av boken, Karlsson på något ställe, att han tycker om att irritera folk.
Ja, det gör
alltså
det.
Ett starkare uttryck för ordet irritera.
Ja.
Det tycker jag är en slags deklaration eller en slags förklaring att jag kommer att vara lite besvärlig.
Ja.
är det någon av de här sagofigurerna eller är det någon Kajsa eller någon Rasmus-typ som står er så där speciellt nära? Jag tänker inte nu på Bullerbyboken som
Nej.
Bok, men
ja, jag tycker nog, jag har nog ett visst hjärta för den här lilla Rasmus i Rasmus på luffen.
Det har jag också.
Ja, det var bra det.
Den återvänder jag till ibland med nya barn, så börjar jag ofta med den.
Jaha, ja.
Hur kommer egentligen de här nya idéerna? Jag har förstått att ni får mycket brev från barn runt om i världen. Ger de någon gång er någon ny idé, så att
Nej.
Säga?
Det gör de inte. Jag tycker inte. Ja, det är klart man kan få vissa, inte ur breven, men man kan få idéer naturligtvis på det ena eller andra viset. Men det måste i alla fall hämtas inifrån en själv. Och framförallt så är det är sin egen barndom, det som man upplevde där. Jag tror att man kan inte hämta det ens från sina egna barns barndom, utan man måste hämta det precis från det man själv upplevde som barn. Jag tror inte att någon kan skriva barnböcker som inte väldigt väl kommer ihåg hur det inte var att vara barn. För då blir det utifrån på något sätt, det blir inte det där riktigt upplevda då.
Så att för en barnboksförfattare spelar minnet en enorm roll. Man
ja,
måste ha,
det gör det.
Man måste ha ett gott minne.
Ja, det måste man ha. Och det ska inte sitta bara precis i huvudet, utan det ska vara i känslan, i lukten och smaken och allting som man kommer ihåg hur saker och ting upplevdes av en när man var barn.
För att ännu gå tillbaka till de här barnbreven från världens alla kanter. Vad vill de veta? Vad frågar
de? Ja, de frågar allt möjligt. Och en del säger jag vill berömma Karlsson på taket. De skriver då i all vänlighet för att berömma. Och jag fick brev igår från en som skrev att den där Bullerby-boken är på något sätt rätt bra, skrev han. Det var inga överord, men han sa på något sätt så var den rätt bra. Men och för övrigt så skriver de ju, många skriver och vill veta då om Bullerbyn verkligen finns och sådär. En liten flicka nere i Wien bland annat, hon vill ju absolut inte bo kvar i Wien om det är så att Bullerbyn verkligen finns. Då vill hon flytta dit, men hon vill då först förvissa sig om att den existerar. Det är väldigt svårt att svara på sådana brev när man märker hur innerligt de hoppas att det ska kunna existera så precis som de uppfattar det när de läser det.
Det skulle vara väldigt spännande att få veta om några nya idéer som pockar på att skrivas ner. För det är väl inte så hemskt långt till hösten om man mäter med en barnboksförfattares tidsmått så att säga.
Nej, då är det ju nog på högsta tid att man börjar fundera på det. Ja, jag ska eventuellt skriva en bok som heter Emil i Lönneberga. Som jag brukar nämligen berätta om Emil för min lilla dotterson som är 3 år. Och Emil i Lönneberga, han är inte heller något vidare snällt barn. Alltså, nu sa jag det i jämförelse med Karlsson, för att inte jämföra med min lilla dotterson, för han är så snäll. Men det misslyckas ju ibland för honom också. Och då brukar jag berätta för honom om Emil i Lönneberga som vida överträffar honom själv på alla möjliga sätt. Och nu har jag funderat på att jag kanske ska skriva ner det. Skriva en liten bok om det. För övrigt så håller jag på och skriver för en filmserie nu som ska komma i tv igen. Som heter Vi på Saltkråkan. Och det är en skärgårdsskildring med en familj där. Den kommer nog i bokform också så småningom, hoppas jag.
Barnen har ibland lust att skriva ner sina tankar. Det finns av dem i vårt land liksom överallt i världen. Och jag tycker att de skulle säkert vara glada att få lite vekost av Astrid Lindgren för att få lite mer mod. Man är ju så väldigt känslig i den där åldern.
Ja, man ska skriva om man tycker att det är roligt, för det är ju så en väldigt rolig sysselsättning. Och jag tror att det är många barn verkligen som gör det, för de brukar skicka till mig ibland. De skriver små böcker och de har bestämt sig för att de ska bli författare när de blir stora. Men jag tycker att det är en så rolig sysselsättning och så nyttigt. Så att visst tycker jag. Jag tycker alla barn skulle skriva ner. Och sen tänk sen när de blir lite grann större. Och när de är 14 år och kan läsa det som de skrev när de var 8 år. Vad de tycker att det är roligt och ha det som minne. Även om det inte blir någonting annat än att man har det för sin egen skull, så är det ju hela livet roligt sen att ha det som man skrev när man var barn.